Ja, det här var ju lite annorlunda avsnitt, men jag tyckte det var skönt att det var det, för det har varit så mycket samtid och
ja, vi har gjort många tunga program.
Ja, precis.
Så inte bara om samtid utan också om andra olika själsliga våndor.
Ja, jo, det har varit mycket.
Mycket tungt länge, tycker jag.
Mycket så, det var nog bra.
Av nödvändighet i och för sig. Men...
Ja, jo. Nej, men jag tycker det är bra att podden är lite så... Ja, som jag sa i förra och eftersnacket, tror jag att det får inte bli så att det går att räkna ut vad nästa program ska innehålla. Det måste vara lite oväntat. Mm. Det blir bra.
Ja, vi överraskar också oss själva.
Ja,
jag funderade ju på det inför dagens inspelning. För jag kände jättestarkt själv att nu vill jag prata om något annat, eller på ett annat sätt. Vad kan man då ta tag i? Och jag kände inte riktigt för att ta någon historisk händelse eller person, nej, eller specifik filosofi eller något sånt där, utan jag ville på något sätt återvända till det jag avslutar med och säga i programmet också, återvända till den här mera direkta förnimmandet av saker och ting. För mig är det alltid grunden för all urskiljning. Vi har ju pratat mycket om urskiljning.
Mm.
Och det ligger just i förnimmandet. Inte i att tänka rätt adekvat, utan i att vara ärlig i sitt förnimmande.
Ja.
Och låta det ha lite större betydelse i livet.
Ja, det är därför det är så svårt att säga åt någon annan vad den ska göra. För att det man förnimmer man ju,
ja,
eller hur?
Ja, och för mig är det också grunden när jag till exempel blir samhällskritisk eller kritisk mot något annat, så är för min del, personliga del, så är det grundat i att jag förnimmer saker som får mig att känna och se de där sakerna som jag blir kritisk mot. Och först då börjar jag själv då försöka förstå vad det är jag förnimmer.
Mm.
Och när man kan bena upp och förstå saker och ting på olika sätt, så kan man ju i bästa fall ha någon sorts solid grund för att vara kritisk mot någonting. Men grunden är ju alltid där att man förnimmer att det är någonting, i synnerhet det som jag varit inne på, förnimmer jag om någonting antingen främjar eller hotar det levande.
Mm.
Inte först och främst i mig själv. I min egen intuitiva uppfattning av tillvaron. Men också hotar det levande runt omkring mig. Andra människors möjligheter att förnimma och stå för det levande. Det är det som är grunden. Inte någon politisk övertygelse eller någon sorts programmatisk radikalitet eller något sånt där.
Nej. Men om man borde starta en förnimmelseskola helt enkelt.
Ja, faktiskt skulle det behövas.
Förnimmelseakademin.
Ja.
Ja. För det är ju... det är ganska få som förnimmer nu för tiden. Alltså, det vet man inte. Folk kanske förnimmer, men det är väldigt få som förnimmer och berättar om det.
Jag tror att i praktiskt taget alla förnimmer hela tiden. Och väldigt många.
Jo.
Och vad som händer är snarare att det är... Man vet inte vad man ska göra av det. Och hela vår kultur är också en sorts, inom citationstecken, konspiration för att motverka och ta det allt för allvarligt också.
Ja.
Att allting ska... Ska på något sätt kategoriseras, etiketteras och förklaras och stoppas in i fack. Och är det här politiskt gångbart eller inte?
Ja.
Är det här ekonomiskt lönsamt eller inte?
Ja.
Allt det där präglar liksom arbetsliv och politik och hela tiden. Så att det är väldigt svårt om man nu förnimmer till exempel skönhet i djupet av sitt hjärta.
Mm.
Vilket jag tror nästan alla gör någon gång varje dag antagligen. Ja. Men det är ingen som, det finns inget sätt att göra någonting av det i den här, så att säga, normala vardagsmiljön som de flesta arbetar och verkar i, va?
Nej, det är väldigt svårt att göra ekonomi av förnimmelsen.
Ja.
Det är det ju.
Tvärtom är det ju så att om fler börjar sätta värde på förnimmelser, väckande, sinnesvidgande, meningsfulla förnimmelser, man börjar verkligen se att man kan ha det mycket mer och börja sätta värde på det, så tappar man intresset för en massa annat. Ja. Och då är det otroligt mycket svårare att tjäna pengar på.
Ja, det är sant.
Det blir mindre skatt också.
Alltså,
då.
Ja, alltså,
för staten att fördela.
Det här med att vara en fågelskådare, även om du kanske inte... Alltså när man säger fågelskådare tänker man ju ofta på en typ av lite manligt kodat nörderi. Då, så.
Ja.
Så jag förstår att det är inte det du är ute efter. Men att skåda fåglarna.
Just.
Det är ju väldigt svårt att kommersialisera.
Det är det.
Alltså det är nästan helt omöjligt. Hur skulle det gå till? Det går inte. Alltså man kan ju kommersialisera fågel. Man kan ha hönor i bur och få ägg. Och man kan plocka fjädrar. Och man kan till och med ha fåglar i bur. Men jag tror inte det är så vanligt längre.
Men fågelskådandet är ju också kommersialiserat med kikare av olika slag och utrustning och resor och sånt.
Jo.
Men det är ju en ganska... Alltså den kommersialiseringen kommer ju egentligen inte åt och förstör egentligen inte heller själva skådandet.
Nej.
För det är så uppenbart för alla att det är bara medel. Det man är ute efter är själva förnimmelserna.
Ja.
Ja. Och till och med de här artjägarna som jag personligen har lite svårt för. Återigen, vill inte dissa det. För att det är viktigt att ha koll på vilka arter som syns var och när också. Så att det har även ett värde det hela. Även om jag har lite svårt att förstå det där kryssandet. Så även det, när... Och jag är inte immun mot det. Jag har varit lite sån förr i livet, jag med. Så att jag förstår. Men jag förstår det. När man plötsligt en dag, en morgon eller något, ser den där fågeln man aldrig har sett förut. Så är det är något transcendent i det. Och jag är helt säker på att de som blir liksom nördiga på det drivs i grund och botten av just den förnimmelsen återigen.
Mm.
Och det yttrar sig då på det här lite nördigt, konstiga sättet för omvärlden då. Och återigen, det går att kommersialisera en del av det där också. Men man kommer egentligen inte åt. Det är en... Allting försöker man ju kommersialisera i vår värld nu. Men det är någonting i just fågelskådandet som inte går att störa egentligen.
Men är det inte någonting här, nu får jag en lite annan tanke, men jag associerar vidare. Alltså, det här har vi också varit inne på, det mesta har vi ju någon gång varit inne på, så jag ska sluta säga att vi har varit inne på någonting, för vi har varit inne på det mesta. Men det är ju någonting med fågelns namn också. Alltså, du får en relation till när du kan namnet och känner igen det.
Ja.
Alltså det, jag tror jag hänvisade till Kerstin Ekman för ett tag sedan, som hade den här, skrivit flera böcker om det, hur hon undersöker sin blomsteräng som hon har utanför fönstret och lär sig namnen på alla växterna. Det är hennes, jag tror hon bara tar en kvadratmeter egentligen, och lär hon sig namnet på allt. Och det gör att hon får en relation till det och hon ser det. När en vanlig människa bara ser natur eller ogräs. Eller...
Men så är det verkligen.
Ja, och så måste du vara med fågeln också.
Ja,
så,
jo, men det är därför jag inte vill dissa det här artjagandet och kryssandet heller. För att det har med det att göra. För att det är väldigt viktigt. För att du ska kunna pricka av att du har sett en art, så måste du ju veta vad det är för en. Vad du har sett.
Ja.
Men var det här en blå kärrhök eller en ängshök? Ja. Det är jätteviktigt. Inte bara för... Och att du ska kryssa rätt, utan också för din egen upplevelse.
Ja.
För mig, när jag varit på Öland, återigen, så har det flera gånger varit av någon helt irrationell anledning en starkare upplevelse att se en ängshök än en blå kärrhök.
Ja.
Jag kan inte förklara det, det bara är så.
Ja.
Det bara ploppade upp i huvudet just nu. Man skulle kunna ha många, många andra exempel. Säger vi fågelbordet.
Mm.
På vintern så kommer en steglits.
Mm.
Då är det något särskilt som väcks i mig jämfört med när det kommer en pilfink.
Mm.
Även om jag koncentrerar mig och förnimmer utan att bryr mig om sånt.
Mm.
Så kan jag förnimma pilfinkens skönhet också. Men steglitsen är så slående så att det blir en... Så att det, ja.
Men det är väl någonting i namnet. För att nu kommer jag på, en ny sak här. Och det här... För så här är det ju faktiskt... För jag fick anledningen att studera det för en tid sedan. Vad gjorde människorna i Eden enligt första Mosebok? Det står ju inte så mycket.
Nej.
Alltså det är otroligt kortfattat. Så att, men om man ska vara en riktig mystiker, då måste man ju ta tag i det som ändå står. Alltså det står, och det här läste jag ganska nyligen då. Det står att människan är naken och inte känner någon blygsel. Och det tolkar jag då som en både kroppslig nakenhet, men kanske att... Man var den man var och skämdes inte över det.
Det var bara en ren förnimmelse av allting egentligen.
Man var bara världens strömmar igenom.
Och i den mån man tänkte och pratade så var det inget skilt från det.
Och det är så här, man skäms inte. Alltså skammen är borta på något sätt. Men det andra som händer det är att Adam då, han ska ju vakta trädgården och sköta den liksom. Mm. Men han ska också ge alla varelser dess namn. Det är en av hans uppgifter.
Ja.
Det gör inte Gud.
Nej.
Det, så att på något sätt så har Gud inte bestämt vad saker heter.
Men människan är skapad till Guds avbild, så det är Gud som genom människan ger det allt namn. Så att detta är ett sätt för Gud att erfara världen genom människan också.
Det. Men det måste finnas... Det måste vara något i namngivande som är väldigt centralt där.
Och namnen generellt, man kan säga generellt att orden är viktiga. Rätt ord för rätt sak är viktigt.
Ja, just det.
Och det vet alla författare och poeter som har lite högre ambitioner. Att hitta det rätta ordet är helt avgörande.
Ja, men pratade inte vi om det här när vi hade Sagan om ringen temat? Att namnen stämmer.
Ja.
Alltså Aragorn är ett väldigt bra namn på kungen som kommer tillbaka. Mm. Och Gandalf är ett väldigt bra namn på trollkaren. Och Bilbo, man hör i hur orden låter, namnen låter, vad det är för figurer.
Ja.
Man hör på Gimli vad han är.
Man, det är så med ju, namn. Ta fågelnamn om du säger korp.
Ja, just det. Jo, men det är sant.
Trana.
Ja, just det. Det är helt annorlunda, ja. Mm. Där har du ju en typ av språkmagi på i väldigt... Ja. Det där går nog att säga mycket om. Alltså, rätt ord.
Det kan vi mycket väl återvända till. Ja, det finns många anledningar till det. Ja, det är någonting som har slagit mig i svensk prosa, att om man... Mycket nutida skriverier är ganska platt, rent ordvalsmässigt.
Det håller jag med om.
Och om man tittar i äldre texter, och det kan vara även dagstidningstexter, så är ordvalet mycket rikare.
Ja, det är ett större variation av ord.
Helt. Och mera talande, målande ord används. Ja, mycket mera medvetet och rikt associationsframkallande i en sportreportage. Liksom.
Ja.
Så gamla.
Ja.
Och det där säger ju också någonting, va?
Ja. Det där är... Alltså det, jag vet att det alltid är lite vanskligt att prata om språkets förflackning. Men jag...
Man behöver bara läsa två motsvarande texter jämte varandra, så ser man skillnaden. Uppfattar man inte den så är det har man problem, skulle jag säga.
Framförallt så någonting som har försvunnit språkligt, så är det någonting, vad ska man säga, sensuellt. Alltså moleriskt.
Ja, ja.
Det är borta.
Ja, något sinnligt.
Sinnligt, ja.
Apropå förnimmande.
Ja, precis. Det är borta, ja.
Det är mer abstrakt, ytligt, liksom observerande.
Ja, men tänk då bara, det kanske blir sista spåret här, vi jobbar oss igenom lite möjliga ämnen i framtiden. Alltså alla tiders poesi fram till, säg 60-70-talet, använde sig, det finns givetvis efter det också. Alltså den poesi jag läser idag har det här också. Man använder sig av metaforer från naturen, alltså djur och växter.
Mm.
Det och då blir någonting levande gjort. Det är det finns en symbolerna man kastar samman, helt enkelt.
Ja.
Poeten kan kasta samman, men då behövs ofta naturen behövs.
Att uppfatta en symbol i den här meningen är också, som jag sa i programmet, en förnimmelse. Och det verkar verkligen vara så att vi människor har den förmågan inbyggd i oss. Och det är därför vi har poesi.
Ja.
För den fungerar på de premisserna.
Ja.
Och det är bara, det är därför det finns bra och dålig poesi också.
Ja, den måste kasta samman. Heter det symballo.
Mm.
Det måste vara det, annars så fungerar den inte.
Just. Och det, när den lyckas med det, då väcks det nästan automatiskt igen. Den där känslan av att något öppnas upp.
Ja, just det. Ja. Ja, här har vi lite att jobba med framöver. Vi får väl se. Vi vet ju aldrig riktigt. Det kan man väl säga. Nu tycker jag att nu är det så många som har börjat följa oss här på eftersnacket, så vi måste, vad ska man säga, vi måste bli lite mer seriösa. Nej, det behöver inte bli, för eftersnacket behöver inte vara så himla seriöst, men vi, det här, så här transparenta kan man väl säga att, det tycker jag vi kan tillåta oss att vara, att nu har vi kört det här. Alltså vi gjorde ju som en ny start eller ett nytt upplägg för ungefär ett år sedan.
Ja, det var ju, vi sa ju från början till oss själva i alla fall, jag minns inte om vi sa det högt, men vi sa ju till oss själva att det här är ett experiment, vi får se hur det artar sig och vad det innebär och vad vi kan göra av det och så vidare. Och nu har det experimentet pågått i ungefär ett år och det är dags att fundera på vad det innebär och hur det kan förbättras och vidareutvecklas.
Ja, faktiskt. Och så vi sa ju faktiskt här att nu ska vi ha en myter och mysterier intern konferens. Det är ju bara du och jag, men det kanske ändå kan kallas konferens. Just för att det här pågått under ett år och alltså för mig, det kan jag också säga, så har det ju varit ett år med ganska mycket tidspress i och med att jag är föräldraledig på halvtid. Så att det är mycket som ska hinnas med här. Men den föräldraledigheten är inte heller för evigt. Så att det går ju att planera framåt nu och se. Ja, men nu börjar det vara en... Det har ju skett en ökning i varje månad. Några kommer till och några faller av.
Ingen ska ju tro något annat heller än att jag och vi känner en sån, ja, man kanske ska säga förundrad uppskattning över det stöd vi får. Mm. Det är en mycket egendomlig, positiv känsla som väcks av det. Och det är inte mer än rätt att vi på vårt vis försöker uttrycka det lite mera... Ja, vad ska jag kalla det? Lite mera... avsiktligt.
Ja, alltså det är väl, alltså tidigare så har ju både du och jag, när jag gjorde Kickstarter, och för den som ser det utifrån så kan det ju se ut som att när vi gjorde Kickstarter att det strömmar in pengar, men vi har ju en ambitionsnivå, så att det tar ju rätt lång tid att spela in en säsong till exempel. Ja. Så att det har ju varit för oss lite som ett hobbyprojekt ändå. Men nu börjar vi komma upp med, framförallt via Patreon, en hyfsad nivå. Att det här går nog att börja, börja se lite mer som ett riktigt jobb.
Och vi uppskattar också väldigt mycket dialogen med lyssnarna. Vi får lite meddelanden ibland.
Ja,
det finns en eftersnacksgrupp som jag inte tittar på varje vecka, men då och då.
Mm.
Och... Jag vill inte lägga mig i någonting, för att är det någonting jag uppskattar så är det om saker och ting tar, så att säga, drar iväg på egen hand utifrån vad vi gör. Eller relaterat till det på olika sätt. Och vi brukar ju inte heller i programmen direkt hänvisa till eller anknyta explicit till någonting som vi vet pratas om eller vi får synpunkter på, men det, vi har ju det, vi är ju medvetna om det.
Mm.
Så att den dialogen kanske kan bli också stärkas lite grann.
Ja, så tänker jag här. Alltså, vad är nya myter och mysterier? Jag tänker att programmen är ungefär samma. Kommer varannan vecka, men det är kanske det här, alltså det vi håller på med nu, eftersnack och den för de, vad ska man säga, lite mer hängivna lyssnarna, där skulle vi kunna börja producera mer eller annorlunda eller ja.
Ja. Nu kommer det också, nu börjar ju live-event komma igång igen, så att det kommer ju en del sådana framöver också här. Jag har själv ett event nästa vecka på ett samtal med Caroline Bottheim på NAV i Nacka.
Just det.
Om något ganska samhällstillvänt ämne. Men sen senare i år, jag tror till och med det blev på Lucia faktiskt.
Ja, det blev det. Ja.
Så ska du och jag, det ser jag oerhört mycket fram emot, ha ett samtal med Stina Oskarsson.
Ja, just det. Det här var väl i princip bokat före pandemin.
Ja.
Det sen ställdes in och sen har vi skjutit på det i 1,5 år.
Har det ju hänt saker sen vi bestämde det förra gången så att säga.
Det är roligt
så att det blir lite
att,
annan, lite annan tematik kommer att bli. Men rubriken är då förhämtat från Stina Oskarssons bok som kom helt nyligen. Där det finns en rubrik som är Det perfekta plåstret.
Mm.
Jag tycker det är en av de absolut bästa symboler jag någonsin har. Det är helt genialt, för att hon frågar sig där. Ja, hon berättar hur hon hade varit på apoteket och så har hon fått av någon personal där en föreläsning om att just det här plåstret är det perfekta plåstret. Så tänkte hon att ja, det är det kanske. Problemet är bara att det finns inga perfekta sår.
Nej.
Det är oerhört.
Så är det. Jo, där finns någonting
bra utgångspunkt.
Ja.
För samtal.
Ja.
Så fler sådana live-events kommer det förmodligen och förhoppningsvis också att bli. Och det kan vi knyta ihop på olika sätt.
Ja, precis. För det vi... nu ska vi ta tillfället. I och med att det är eftersnack nu så får man ju säga vad som helst. För den som bor i Stockholm så kanske några har besökt oss på NAVs arrangemang som ofta befinner sig i Nacka på olika platser. De är inte helt lättillgängliga rent rumsligt. Man får sätta sig på en buss eller ta bil. Men väl där så Daniel då som driver det här NAV brukar få till en väldigt bra... Det är en god stämning. Liksom.
Ja,
man äter middag och det är lite bar och det man kan sitta kvar och... Det, jag kan verkligen inte bara för att vi ska prata där. Utan
det finns ju andra aktiviteter på NAV också som kan vara värt att ha koll på om man blir intresserad. Det är ett väldigt fint sammanhang där.
Ja, men det finns någonting där som är bra. Så att, men vi får väl återkomma efter vår konferens då.
Ja, just det.
Men det är ju inga drastiska förändringar. Alltså
det blir det inte.
Det blir väl en
förbättring helt enkelt.
Ja, precis.
På olika sätt.
För nu har det här året gått och då kan man utvärdera och se var vi landar. Ja, men då säger vi så då.
Det gör vi.
Ja.